1940, den 17 juni, Philippe Pétain. Han talade i radio före vapenstilleståndet.
Français, à l'appel de monsieur le président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. Sûr de l'affection de notre admirable armée, qui lutte avec un héroïsme digne de ses longues traditions militaires contre un ennemi supérieur en nombre et en armes. Sûr que par sa magnifique résistance, elle a rempli nos devoirs vis-à-vis de nos alliés. Sûr de l'appui des anciens combattants que j'ai eu la fierté de commander. Sûr de la confiance du peuple tout entier. Je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. En ces heures douloureuses, je pense aux malheureux réfugiés qui, dans un dénuement extrême, sillonnent nos routes. Je leur exprime ma compassion et ma sollicitude. C'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. Que tous les Français se groupent autour du gouvernement que je préside pendant ces heures, pendant ces dures épreuves, et fassent taire leur angoisse pour n'obéir qu'à leur foi dans le destin de la patrie.
Talar general de Gaulle från London. Han manar det franska folket till motstånd. Och det är den 22 juni 1940.
Oui, nous avons subi une grande défaite. Un système militaire mauvais. Les fautes commises dans la conduite des opérations. L'esprit d'abandon du gouvernement pendant ces derniers combats nous ont fait perdre la bataille de France. Mais il nous reste un vaste empire, une flotte intacte, beaucoup d'or. Il nous reste des alliés dont les ressources sont immenses et qui dominent les mers. Il nous reste les gigantesques possibilités de l'industrie américaine. Les mêmes conditions de la guerre qui nous ont fait battre par 5000 avions et 6000 chars peuvent nous donner demain la victoire par 20000 chars et 20000 avions. Je dis l'intérêt supérieur de la patrie, car cette guerre n'est pas une guerre franco-allemande qu'une bataille puisse décider. Cette guerre est une guerre mondiale. Nul ne peut prévoir si les peuples qui sont neutres aujourd'hui le resteront demain. Même les alliés de l'Allemagne resteront-ils toujours ses alliés? Si les forces de la liberté triomphent finalement de celles de la servitude, quel serait le destin d'une France qui se serait soumise à l'ennemi? L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Il est par conséquent nécessaire de grouper partout où cela se peut une force française aussi grande que possible. Tout ce qui peut être réuni en fait d'éléments militaires français et de capacités françaises de production d'armement doit être organisé partout où il y en a. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi. J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs, des forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance.
Den 9 april 1940 så uppmanar Vidkun Quisling det norska folket till underkastelse.
Alla norrmän uppfordras till att visa ro och besindighet i denna för vårt land så vanskliga situation. Med felles ansträngelser och alles godvilje ska vi berga Norge fritt och frälst genom denna svåra krisen. Jeg tilføyer at slik som situasjonen har utviklet seg, er enhver fortsatt motstand ikke bare nyttesløs, men direkte ensbetydende med kriminell ødeleggelse av liv og eiendom. Enhver embedsmann og andre stats- og kommunale tjenestemenn, og i særdeleshet alle vårt lands offiserer, i hær, marine, kystartilleri og luftvåpen, er forpliktet til å lyde ordre utelukkende fra den nye nasjonale regjering. En hver avvigelse herfra vil medføre det alvorligste personlige ansvar for vedkommende. For øvrig vil det bli gått rettferdig og hensynsfullt frem mot alle landsmenn.
Och nu talar Terje Vold inför den kungliga norska regeringen i Oslo. Där han talar till Norges folk. Och det är den 8 januari 1941.
Efter grundloven är en värd i sin stilling eller näring sikret mot villkorlighet och maktmissbruk. Jämför grundlovens paragraf 96, 99, 101 och 102. Disse övergrepp och maktmissbruk har en tydlig hensikt. Det tyskarna och deras hjälpare söker att ödelägga är själva det norska rättssamfundet. Den våkne rättfärds- och rättsfölelse som är vårt folks styrelsearv, lov och rätt som är själva grundlaget för vårt liv. Därför söker man nu också undergrava domstolsordningen. Domstolens oavhängighet är en av grundlovens grundprinciper. Med rätte har vi varit stolt av vår rättspleges höga nivå. Vår domares hederlighet och obestickelighet har alltid varit hävet över tvivel. Vi vet att våra domstolar alltid har följt den ledetråd som är fastsatt i domreden om att handla och döma således som jag efter loven och för min samvittighet kan försvara och varken av list eller vänskap, varken för gunst eller gave eller av annan orsak vike från rätt eller rättfärdighet. Men domstolsordningen ska ändras. Den tyske rikskommissär och en av hans konstituerat statsråd ska nu kunna ansätta domare och domsmän och anta nya efter förgått befinne. Det betyder att allt som heter rättssäkerhet avskaffas och att tysk diktatur och villkorlighet sätts i stället. Det är detta angrepp på domstolen och högsterrätt enstämmigt har erklärts både grundlovs- och folkrättsstridig. Jag ska inte knyta någon kommentar till denna högsterrättsavgörelse. Den vill för alltid i vår rättshistoria stå som exempel på hederlighet, obestickelighet och mod. Mer är icke att si. Nu som alltid för böjer vi oss alla för Högsterätts avgörelse. Den som icke det gör är ingen god norrman och kan heller icke sitta till doms över norrmän. Jag följer mig överbevist om att den urätt som nu sker i Norge en gång skall bli gjort god igen. Det vill en gång bli ett uppgör för dem som i denna tid gör sig skyldig i eller medverkar till maktmissbruk och övergrepp. Det gäller är om att hålla samman och att hålla ut. Och så skall det nog igen gälla i Norge det som står i den gamla frostatingslov: med lov skall land byggas och icke med ulov ödes.
Och nu skildrar Ed Murrow den 17/9/1944 luftlandsättningar. Det är från striderna vid Arnhem. Han sitter i ett flygplan och skildrar landsättningen.
More ships ahead of us are now dropping. House will be just teed up on the door now, waiting to jump. Walking out of this aircraft with no flak suit, no armor plating on the ship. We're down just about to the top altitude now. A little more tracer coming up. The nine ships ahead of us have just dropped. You see the men swinging down. In just about 30 seconds now, our ship will drop and these 19 men will walk out onto Dutch soil. You can probably hear the snap as they check the lashing on the static line. We're throttled back now. There goes, you hear them shout? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Just beside a little windmill near a church, hanging there very gracefully, seem to be completely relaxed, as I said a moment ago, like nothing so much as khaki dolls hanging beneath a green lampshade. You see one man go down just north of the little road. The whole sky is filled with parachutes. They're all going down so slowly, it seems as though they should get to the ground much faster.
Och så här skildrar en holländare det hela från marken. Det är inspelat 1949.
That morning bombers came over and attacked the German airfield at Delen and bombs fell in several parts of Arnhem. We didn't even go to the shelter. At last the raid was over and silence came. We had time to relax. We went into the street and learned that some houses had been damaged by British fighters. We tried to eat but couldn't. Was there more to expect? Later in the afternoon, more fighters appeared. And then, suddenly, it seemed the sky was covered with planes. Someone shouted, "They are landing! They are landing! Oh, good Lord, they are landing!" How we got on the roof, I don't know, but there we were, weeping and laughing, looking up into the sky, slapping each other on the shoulder. Thousands of parachutes opened, green and red and blue. Down in the street, a German soldier threw away his gun. He ran to a Dutch air raid warden and said, "I want to give myself up." The airborne had come.
Och så gatustriderna i Arnhem.
Just a few minutes ago, the fighter cover showed up, and right behind them came those lovely supply planes which you can hear up above us now. Yesterday and this morning, our supplies came, and they were dropped in the wrong place. The enemy got them. But now these planes have come over and they've dropped them right dead over us. Everybody is cheering and clapping, and they just can't give vent to their feelings about what a wonderful sight this is. All these bundles and parachuted packages and ammunition are coming down here all around us, through the trees, bouncing on the ground. The men are running out to get them, and you have no idea what this means to us to see this ammunition and this food coming down here where the men can get it. They're such fighters that if they can only get the stuff to fight with, it's a wonderful thing. Shame. It's a shame when they can't get the stuff to fight with. You can hear the kind of flak that those planes are flying through. It's absolutely like hail up there. These enemy guns all around us are just simply hammering at those planes. But so far I haven't seen anything, I've seen any of them hit. But the bundles are coming down. The parachutes are coming down. That's all that these men ask.
Och så en holländska som berättar lite grann om det gatustyret och fick vara och fick bevittna.
We were a little bit surprised that such a little group of men walking with some, they had some cars and brand gun carriers, but not heavy arms, that they were going to take a town as Arnhem. But we believed everything would be successful, because everything had been successful since D-Day. The first days were not so bad in Oosterbeek itself, because most of the battle was concentrated on Arnhem. But on Tuesday night, when the big army was due to come to Arnhem, and when it didn't come, the troops had to withdraw from the bridge, and then they concentrated mostly on Oosterbeek. And so our house and the surroundings of our house, there were plenty of English soldiers. And in the night, at about 7 o'clock, they were laying a tank trap in front of our house that is laying on a corner, not so far away from the Oosterbeek church. And there was nobody to look at the trap, and so we were standing there to warn the civilians coming along from their burning houses to show them that it was dangerous. And then we had to go to the cellar, and we were always expecting German tanks and being blown up in front of our house, but there happened nothing of that kind. But at 9 o'clock, there came an English officer at the door and told us that they had put some guns in front of the house, English guns, and that in 5 minutes the guns were going to shoot, that we had to be afraid. He said, when you hear a whistle and boom, it is theirs, the Germans, and when you hear boom and a whistle, don't be afraid, it is ours.
Reportage från Berlinstudenternas bokbål den 10 maj 1933. Vi hör bland annat Goebbels tala.
Hier ist der Deutschlandsender. Hier sind alle deutschen Sender mit Ausnahme der süddeutschen Sendergruppe. Wir befinden uns auf dem Opernplatz unter den Linden Berlin. Die deutsche Studentenschaft Kreis 10 verbrennt zur Stunde auf einem riesigen Scheiterhaufen anlässlich der Aktion des Kampfausschusses wider den undeutschen Geist, Schriften und Bücher der Unmoral und Zersetzung. Sie hören Feuersprüche der Studenten Berlin. Anschließend nimmt Reichsminister Dr. Goebbels das Wort.
Deutsche Studenten, wir haben unser Handeln gegen den undeutschen Geist gerichtet. Übergebt alles Undeutsche dem Feuer gegen Klassenkampf und Materialismus für Volksgemeinschaft und idealistische Lebensauffassung. Ich übergebe dem Feuer die Schriften von Karl Marx und Trotzki gegen Dekadenz und moralischen Zerfall, für Zucht und Sitte in Familie und Staat. Ich übergebe dem Feuer die Schriften von Heinrich Mann, Ernst Gläser, Erich Kästner gegen Gesinnungslumperei und politischen Verrat, für Hingabe an Volk und Staat. Ich übergebe dem Feuer die Schriften des Friedrich Wilhelm Förster gegen seelenzersetzende Überschätzung des Triebslebens, für den Adel des menschlichen, der menschlichen Seele. Ich übergebe dem Feuer die Schriften der Schule Sigmund Freud.
Adolf Hitler talar om den internationella finansjudendomen och det gör han den 30 januari 1939.
Ich bin in meinem Leben sehr oft Prophet gewesen und wurde meistens ausgelacht. In der Zeit meines Kampfes um die Macht war es in erster Linie das jüdische Volk. Was mir mit Gelächter meine Prophezeiungen hinnahm, ich würde einmal in Deutschland die Führung des Staates und damit der ganzen Nation übernehmen und dann unter vielem anderen auch das jüdische Problem zur Lösung bringen. Ich glaube, dass dieses damalige fallende Gelächter dem Judentum in Deutschland unter das wohl schon in der Kehle erstickt ist. Ich will heute wieder ein Prophet sein. Wenn es dem internationalen Finanzjudentum in und außerhalb Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde und damit der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa.
Ett exempel på måttlös antisemitism, judehets, erbjöd Robert Ley i följande inslag.
Wer den Kampf mit Juda beginnt, muss sich klar sein, dass dann einen Kampf auf Leben und Tod beginnt. Der Jude vergisst uns Deutsche nicht, dass wir es gewagt haben, ihn dem Volk und der Welt in seiner nackten Erbärmlichkeit zu zeigen, dass wir den Menschen sagten, schaut diese krummen Nase an, schaut diese platten Füße an, schaut diese minderwertigen Geschöpfe an, schaut diese Gemeinheit an, schaut wie sie euch ausbeuten, schaut wie sie euch beherrschen wollen. Das ist es. Der Gott tut das.
Det huvudanklagade i Nürnbergrättegången den 31 augusti 1946 bedyrar sin oskuld. Vi hör Göring, Hess, von Ribbentrop, Keitel och Frick. Här är Göring.
Ich habe niemals an keine Menschen und zu keinem Zeitpunkt einen Mord befohlen und ebenso wäre sonstige Grausamkeiten angeordnet oder geduldet, wo ich die Macht und das Wissen gehabt hatte, solches zu verhindern.
Herr Rudolf Hess.
Selbst wenn ich es kannte, wollte ich diese Zeit nicht auslöschen aus meinem Dasein. Ich bin glücklich zu wissen, dass ich meine Pflicht getan habe, meinem Volk gegenüber, meine Pflicht als Deutscher, als Nationalsozialist, als treuer Gefolgsmann eines Führers. Ich bereue nichts.
O Herr von Ribbentrop.
Wenn ich auf mein Tun und Wollen zurückblicke, so kann ich nur schließen. Das Einzige ist nicht mich vor meinem Volke und nicht vor diesem Gerichte schuldig fühle, ist, dass mein außenpolitisches Wollen ohne Erfolg geblieben ist.
O Herr Keitel.
Ich habe geglaubt, ich habe geirrt, war nicht imstande zu verhindern, was hätte verhindert werden müssen. Das ist meine Schuld.
Und so schließlich Pflicht.
Für die Erfüllung meiner gesetzlichen und moralischen Pflicht glaube ich ebenso wenig Strafe verdient zu haben, wie die zehntausende pflichttreuer deutscher Beamten und Angestellten des öffentlichen Dienstes, die heute noch, wie schon seit Jahr und Tag, nur wegen Erfüllung ihrer Pflicht in Lagern festgehalten werden.
Sveriges Radio Göran Byttner om Eichmann-rättegången i Jerusalem den 26 juni 1961. Han talar bland annat om Wannsee-konferensen.
Den 20 januari 1942 ägde utanför Berlin rum en sammankomst som blivit beryktad under beteckningen Wannsee-konferensen. Där träffades under, som det hette, kamratliga former 15 av den nationalsocialistiska Tysklands spetsar. Det gällde att diskutera riktlinjer för en samlad lösning av judeproblemet i alla de delar av Europa som då behärskades av tyskarna. Tämligen planlösa deportationer hade ju redan vid den tidpunkten börjat. En samordning av aktionerna framstod som allt mer trängande. Sammankallande till Wannsee-konferensen var säkerhetschefen Heydrich, och bland representanterna för SS och den hemliga statspolisen Gestapo befann sig Gestapochefen Müller och Adolf Eichmann. De berörda riksministerierna var också företrädda. Det gällde ju för Heydrich att försäkra sig om deras medverkan i planer vars räckvidd han då ännu inte helt vågade att avslöja. Men om Heydrich var nervös inför Wannsee-överläggningarna och delvis försökte kamouflera sin målsättning med en rad i och för sig makabra undantagsbestämmelser, så blev han desto mer tillfredsställd då han mötte den prominenta nazistgruppen. Han vann så överväldigande och beskäftigt bifall för sina förslag att han själv nära nog framstod som den moderata i sällskapet. Eichmann har ju tidigare berättat om den glada och glättiga tonen vid Wannsee, om allt fint folk i vars glans han där fick sola sig, om den goda konjak som rikhaltigt förtärdes. I själva verket tycks vid Wannsee-konferensen i den stulna franska konjakens ångor har utvecklats en uniformerad blodtörst av oföreställbar natur. Eichmann fick idag ånyo tillfälle att beröra Wannsee-konferensen vid försvarets fortsatta framställning här i Jerusalem. Dr. Servatius utgick från protokollet över sammanträdet. Ett sådant protokoll, menade han, återger knappast den grundställning som rådde bland konferensens deltagare. Jag svarade Eichmann, där rådde inte bara glad enighet på alla håll, utan också ett helt oväntat och, måste jag själv säga, överdrivet överbjudande då det gällde kraven på den slutliga lösningen av judefrågan. Alla konferensdeltagarna, även Eichmann själv, det tillstod han, hade haft kännedom om de förintelseaktioner som redan hade ägt rum i öster. Men ni var ju också själv nöjd, sa doktor Servatius. Det framgår ju av den berättelse ni avgav inför journalisten och före detta SS-mannen Sassen i Argentina innan ni greps och fördes hit till Israel. Jag visste var jag nöjd, sa Eichmann, men min tillfredsställelse var av en annan art. Det var för mig en källa till lugn tillfredsställelse att jag trots min ringa tjänsteställning alltid sökt efter lösningsmöjligheter som aldrig skulle föra till en så blodig våldslösning. Och jag uttryckte alltså denna tillfredsställelse långt innan jag visste att jag skulle ställas inför en israelisk domstol, och det stärker dess trovärdighet. Jag hade under Wannsee-konferensen ett slags Pontius Pilatus-tillfredsställelse. Jag kände mig helt utan skuld. Där talade ju nu de mest prominenta i Tredje riket. Det var påvarna som gav befäl. Jag hade bara att lyda, och på detta tänkte jag under alla kommande år.
In dem Augenblick hade ich eine Art Pilatus-Zufriedenheit in mir verspürt, denn ich fühlte mich bar jeder Schuld.